Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så där var det dags för avsnitt 34 av Bagge och Brobacke podcast. Idag spelar vi in en dag tidigt. Det är tisdag den 14 december 14:48. Jag har med mig David Bagge på länk idag. Ja. Eller ja, telefon kan vi väl säga. Hur står det till, min vän?
Jättebra, tack. Vi håller på och flyttar, så att jag har på mig ett par målarbrallor och sitter i ett tomt hus. Blickar ut över Edsvikens lugna vatten. Så det är en rofylld stämning som blir lite mer kaotisk imorgon när möbler kommer.
Ja. Ja, men vad härligt. Hör du, men grattis. Kul att få premiera första inspelningen i nya huset.
Ja, ni får be om ursäkt om det kanske ekar lite.
Jag tror lyssnare har överseende en vecka i alla fall. Ska vi hoppa in på marknaden? Vi pratar ju alltid så här lite innan sändning, bara för att gå igenom, och det fortsätter att vara mixade signaler. Tar vi från förra veckan, så upplever jag i alla fall att vi har fått sämre dag, eller det är inte så mycket att tolka. Vi handlas lägre än vad vi gjorde förra veckan, och det fortsätter att komma in, tycker jag, lite skrämmande datapunkter. Kanske inte på extremt kort sikt, men i alla fall inför liksom kommande trender och kommande år. Relativ styrka i bland annat utilities, consumer staples, som är klassiska defensiva sektorer. Vi ser även när vi kollar på relationer, där vi jämför consumer staples mot till exempel S&P 500, eller vi kan titta på TLT bonds mot small caps, eller vi kan kolla på high yield mot IF bonds, så ser vi att det helt klart har smugit sin risk i marknaden. Å andra sidan finns det några riskindikatorer som har liksom tagit tillbaka mark, och det är väl framförallt om man kollar på breda marknaden, S&P 500 mot TLT bond, som har lyckats ta tillbaka lite mark. Så att fortsatt väldigt skilt mellan sektorer, får man väl lugnt sagt säga. Osäkerhet. Är det något, nu har vi kanske inte samma långa genomgång som vanligt, men är det något som du tar med dig från föregående vecka, eller ja, sen sist vi träffades?
Jag har inte packat upp kontor och sen, men jag har ju hängt med på marknaden ändå. Och det man från förra onsdagen, börserna toppade ju ungefär när vi spelade in där på förmiddagen förra onsdagen. Kortsiktigt där. Sen dess är väl i alla fall OMX är väl ner ungefär 2%, och vi har någon liknande rörelser, ja, i de flesta andra index, förutom Asien som fortsätter vara det svaga kortet. Fredagens inflationssiffra kom ju in helt in line på plus 6,8% i årstakt. Det är ju den högsta noteringen sedan 1982. Jag väntar var 6,7 då, så att, men inte, ingen större avvikelse i alla fall då. Nu har vi Fed FOMC nu på onsdag, och vi fick precis här innan sändning amerikansk PPI-inflation då, som kom in på högre än väntat. Så att just nu när vi spelar in ser vi lite mer oro inför Fed, och att de ska inleda tapering, det är ju helt inprisat i marknaden, och Powell var ju ute även för ett par veckor sedan här och var lite mer hawkish än väntat, som vi pratade om då. Så att frågan är mer exakt hur stor tapering blir, hur snabb processen blir, om den avklaras redan i exempelvis april, känns det ganska troligt att man har taperat färdigt. Och det betyder ju alltså att balansräkningen då efter april inte kommer vara växande längre, utan att den planar ut, att man reinvesterar de förfallna obligationerna. Men det intressanta, det mest intressanta kanske med onsdagskvällens möte, det är BOC-dotplotten, alltså FOMC-kommitténs egna ränteprognoser för kommande år och hur många höjningar så de ser i korten. Ja, 2022, 2023 då, och även en bit in i 2024. För där skiljer sig ju olika marknadsaktörer väldigt mycket i deras syn på hur inflationen kommer att spela ut. Många är ju inne på redan nu att den liksom kommer pika ganska snart, och det kommer den göra också. Liksom year-on-year-siffror under nästa år kommer ju bli lägre, allt annat lika, när vi kommer in efter Q1 åtminstone. Så att peaken kommer ju vara någonstans under vintern här. Men sen det intressanta blir att se lite vart den planar ut. Jag var på lunch med Nordea här i fredags exempelvis. Så de är ju inne på, Micke Sarve där, att det är liksom den här inflationen som kommer nu jämfört med tidigare. Förut var det ju mer energipriser spikade upp, leta sin inflationskorgen. Du hade begagnade bilar och så vidare. Men nu, det du ser nu är en bredare inflation drivet av exempel räntekomponenten eller hyreskomponenten i bostadsmarknaden. Så det står ju för 40% av den KPI-korg som Fed tittar på. Och även begagnade bilar är också fortsatt stigande. Och så att det blir det intressanta blir lite att se vart inflationen sen planar ut, om den liksom droppar ner till 2% eller där under som en del är inne på i marknaden, eller om den faktiskt kanske planar ut kring liksom 3-4%, vilket i så fall är långt över Feds target på 2% också. Så det får se lite vad Powell och så säger om det imorgon. Men det blir väl det mest intressanta.
Det är också så här, vi har ju skojat lite om det nu, och nu verkar alltså det är liksom nu är det andra veckan i rad här när det nästan ser ut som att Mr. Jay Powell topptickade hela inflationstraden, i alla fall om vi tittar på räntemarknaden, vad räntemarknaden prisar. Och då har du den här relationen som jag brukar med här, tips mot IEFs eller inflationsskyddade bonds mot 7- och 10-åriga bonds. Den relationen går bara ner, och liksom i princip sen han övergav transitory då. Och det är inte långt kvar till 1,10 nu i den relationen. Och är vi under 1,10, då är vi under hösten 2018 liksom topp, och även får gå tillbaka till 2014, och då är det liksom så att vi kan debattera om räntekillarna är de smartaste i rummet eller inte. Men om jag tittar på räntemarknaden, då säger den nu att, och i alla fall så här, om vi inte studsar på 1,10, glöm inflation, glöm boomer trade, glöm value, vi går in i deflationstrade här. Alternativt något riktigt risk-off liksom scenario. Det är inte långt kvar nu tills vi kan stryka hela den här liksom supercykeln med råvaruinflation och så vidare och så vidare. Sen kan det vända väldigt snabbt. Ja, det kan det. För det gjorde det ju här, om vi tittar på liksom amerikanska 10-åringen och 30-åringen och sådär. Det var ju riktigt på väg att stöka till riktigt mycket. Inte i fredags, utan fredagen innan. Så det kan ju bli en sån här liksom, en vändning precis på linjen. Men det är i alla fall att ta fakta på att sen han sa sådär att transitory ska bort, så är räntemarknaden säger inte inflation. Oljan säger inte inflation. Banker säljer av. Alltså det rada upp allting som har varit mina största liksom kassakor och det som har funkat så bra när vi har pratat om stigande räntor, inflation och så vidare. Det just nu är ju på väg. Det är inte över, men det är ju på väg att liksom reversera hela det här breakoutet. Så det
Jag ska flika in
det är ändå, ja.
Jag läste UBS skickade ut sin outlook för 2022 Year Ahead. Och de ser året liksom uppdelat i två väldigt olika stilar. De ser första halvåret kommer fortfarande vara drivet av högre tillväxt än normalt och högre inflation än normalt. Accelererande i båda de benen för H1 då. Och vilket då skulle tala för cykliska marknader där även då Europa och Sverige ingår. Medan under andra halvåret då så ser de lägre tillväxt och lägre inflation då. Vilket skulle då vara mycket mer supportiv för defensiva sektorer och exempelvis som ja, hälsovård och de andra eller defensiva sektorerna då. Och det, jag kan väl tycka att det är lite... Jag tror ju att det fortfarande finns en push uppåt i den här börsen, nämligen vi har pratat om det, att vi skulle ha en sättning in i den här veckan. Vi har en stor optionslösare på fredag, vi har Fed på onsdag kväll, vi har ett säsongsmönster som brukar vända positivt igen efter fredag. Och så att jag vet att många börjar positionera sig redan nu för den defensiva sidan, men jag undrar om det inte är lite... Det är inget fel med det, men jag undrar om det inte är lite... Det kan vara liksom en 2-3 månader för tidigt. Men det beror på om man vill ta det säkra för osäkra, för att jag menar, jag tror inte att du kommer liksom torska massa pengar i en hälsovård om eller defensiva sektorer om det är så att det är liksom ändå det som väntas liksom komma under H1, så kommer inflödena börja komma redan nu och även liksom ja, i Q1 då. Men du kanske missar lite outperformance för en del cykler. Men jag håller med om att bankerna tycker jag börjar se riktigt trött ut, i alla fall om man jämför med vad vi har sett tidigare under hösten. Eller under verkligen året. Så där är väl en sån där...
Jag tycker alltid man måste lyssna när bankerna beter sig på det sättet. Ja. Och det är ju precis som du säger, att ska vi nu följa det historiska mönstret och så vidare, så kan det komma en bra push här. Det som återigen, det som skrämmer mig då, det här ska ju ändå vara en period, och även nu om jag inte kommer ihåg rätt så ska small cap ha gått ganska bra, och small cap går verkligen inte bra. Det är liksom, den hamrar på IVM, hamrar på botten av rangen, du kan prisa den mot andra tillgångar och se att den handlas riktigt, riktigt dåligt. Du kan kolla mot industrials eller mot TLT eller vad det nu är, så att tänk om vi skulle få att det faktiskt börjar bryta ner då det ska vara bra då. Så att, men
ja, det intressanta är ju att tittar man på bredden i marknaden, och man kan tycka liksom att Nasdaq är liksom, även om Nasdaq har i och för sig varit svagt här de sista dagarna och framförallt idag kanske leder ner sidan eller sista veckan här, men headline-indexen, både S&P och Nasdaq och även Russell får man säga, håller upp okej, det gör ju även liksom OMX och Europa också, om man ger till date och sådär, men under ytan både här hemma och även i Nasdaq exempelvis och på S&P och Nyse, så är ju bredden otroligt dålig. Jag såg en graf häromdagen på Nasdaq 100, och det är ju egentligen bara topp 6 bolag som står för merparten av uppgången på Nasdaq i år. Resten är bredden i marknaden är ruggigt, ruggigt dålig alltså. Och det har vi ju pratat om tidigare, men liksom...
Jag tycker det är en det är viktigt att du lyfter det, för att det är ju någonstans är det så här att det är inte så att man alltid ramlar och bryter benet när det är isigt ute, men det är ju förutsättningarna för att ramla och bryta benet är ju betydligt högre. Det är ofta då det händer, när det är isigt ute, om du förstår vad jag menar. Det är inte så att dålig bredd alltid måste vara ett till ett tecken på att det kommer smälla i marknaden. Men det är när det är dålig bredd som det ofta smäller i marknaden. Så vi har ju de förutsättningarna nu. Vi har dålig bredd, vi har ett säsongsmönster som inte bekräftas, vi har ett liksom ett rekordinflöden i marknaden ändå, får man säga, om man tittar på helåret.
Ja.
Så att inte en garanti för att det ska smälla, men många pusselbitar är där för att det ska kunna smälla.
Nej, men som alltid så blir ju marknaden, alltså marknaden blir ju mer sårbar när det är ju färre aktier som är med och drar. För den dagen de inte börjar dra, ja, då vill det till att de andra då som är helt skadeskjutna på många håll helt plötsligt ska börja dra väldigt starkt istället. Och det, oftast är det ju inte så att det är oftast inte det helt plötsligt svaga aktier. Det är ju ganska ofta i alla fall som att de fortsätter vara svaga när det får en allmän bäs på headline index. Det är inte jätteofta som de kanske vänder upp och blir jättestarka. Så att,
Nej, men det är ju det. Det är exakt det. Och då är det så här, var ju Kina i ett scenario där S&P drar ner 10% eller där S&P börjar bryta 4500? Vad gör de här totalt utbombande tillväxtbolagen som vi pratade om förra veckan? Vad gör de i en miljö där Nasdaq bryter ner under sin septembertopp lite drygt 15 600?
Mm.
Hur ser det ut i de aktierna då? Men samtidigt blir det inte en sån avslutning, då är det ju de grejerna som ska göra en rejäl comeback. För så brukar det ju också se ut här mot slutet av året, att du brukar få den där comeback-traden. Eller om det är, även om det börjar in i januari eller om det är precis de sista dagarna där, att du får det här, de riktiga dogsen brukar göra comeback liksom.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tror att vi jag har liksom inte övergett kampen att vi kommer stå högre under Q1 och leta oss upp liksom mot 4-5000 på S&P. Det är inte jättelångt till 4-8 i och för sig, det är 150 punkter, så det är inte så. Mm. Men alltså det är ju, om man jämför med att det, jag tror inte det kommer i alla fall gå ner fram till Q1 sådär. Det ska i så fall vara,
har du agerat något nu i närtid vidare då? Just det. Har du agerat något nu sen förra veckan?
Sen förra veckan lyfte in lite, ökade på hedgarna lite i aktielådan bara, och det har ju egentligen att göra nu inför, ja, dels att jag i och för sig trodde att det skulle bli en dipp in den här veckan, och dels vill jag ändå liksom, ja, man vill inte riska årets performance på samma sätt heller när det är Fed och alltihopa, när det är 9-10 börsar kvar på året. Och sen la vi på en liten hedge faktiskt på S&P i fredags också. Bara för att liksom, ja, överfedd här, den är tanken att vi ska släppa. Och jag tror generellt så här, det är en väldigt stor optionslösen på fredag. Då är det intressanta där, det är att se när folk stänger då säljoptionerna. För när det sker så kommer det få en helt annan dynamik i marknaden. Rent positioneringsmässigt hos dealers då. Det är alltså en bullish. När en massa säljoptioner rullar av böckerna så blir det mer en bullish drift i marknaden uppåt. Och det får vi se, antingen så sker det är väldigt mycket säljoptioner som går till lösen på fredag, så antingen sker det på fredag eller då, ja, i början av nästa vecka då, efter optionslösen, eller att faktiskt Fed tolkas duvaktigt på onsdag kväll här, och vi kommer se att putta börja stängas redan då. Jag tror att hela den här veckan kommer bli väldigt volatil, antingen liksom upp eller ner då. Jag tror på nedsidan, tror jag fortfarande inte att vi ska ner under liksom, jag tror vi ska göra en högre högsta än vad vi gjorde liksom i oktober här. Det ska man dock komma ihåg att det är ju en bit ner till, kanske inte så jättelångt ner vad gäller liksom Europa och sådär, men det är ett par, kan det vara 4-5% ner. Men i USA är det ju en bra bit, för USA satte ett nytt all time high i fredags.
Mm. Men där, samtidigt, nu är ju terminen ner, alltså Nasdaq är ner 1,1 här på terminen. Och S&P 0,7, så att det är ju inte så här, det behöver ju inte hända jättemycket till mer för att vi ska vara nere vid den där. Jag tror de där hösttopparna, de behöver hålla. Vi vill inte se att vi drar rakt igenom där.
Nej, det är 4550 på S&P, va?
Ja, ish. Ja. 4500 bred pensel, ja. Och sen 15600 ish på Nasdaq. Och det jag vill lyfta där är väl också så här att man sitter stöd och motstånd, men av någon anledning så är det ju så att motstånd brukar ju hålla emot lite mer i en upptrend än när, om det brakar på riktigt på nedsidan, så ibland så finns det inget stöd där det ska vara ett stöd. Mm. Och det i sig är ju en ganska bra tell. Mm. Det var ju en väldigt bra tell att köpare kom in så starkt vid 4500 här på S&P.
Mm.
Inte nu i fredags, men förra fredagen. Mm. Men det skulle vara samma, det skulle ge oss samma signalvärde om vi skär igenom de nivåerna utan problem.
Mm.
Skulle jag säga, faktiskt, tycker jag. Lite andra grejer då. Det är ju, guld borde ju liksom, dels brukar du har ju pratat om Lucia,
ja, Lucia
traden där.
Exakt.
Och sen har du ju även, jag sitter nu och kollar på GDX mot SPY, alltså gold miners mot S&P 500, SPY den. Och den testar du en nivå som agerade, det är ett all time low i den relationen för det första, kan man säga. Och det är den är på nu botten från 2018 och från 2015. Och vid de tillfällena så vände ju den här relationen upp kraftigt. Dubblerades faktiskt från de här nivåerna. Så jag säger inte att guld har bottnat eller liksom att det är här de flödena vänder. Men om det ska vända så vore det här en extremt trolig punkt att vända på. Om vi säger så då.
Mm.
Så det kan man ju ha med sig också att kolla på liksom guld mot koppar relationen också. Det är den där 400 nivån som blir viktig, och vi, även om det går långsamt, så gör vi faktiskt högre bottnar i den. Lågbeta eller högbeta mot lågbeta kanske vi nämnde, men ja, så att det är synd att man aldrig kan få allting liksom, kan inte allt visa samma sak, men det är ju, alltså det är rätt roligt, för att vi kan kolla på rätt många grafer nu och se samma typ av mönster, även fast vi är i vitt skilda tillgångsklasser och vitt skilda tidshorisonter.
Ja, visst.
Som Bitcoin pratade om innan sändning här, den dubbeltoppen ser ut ungefär som koppar gör mellan 2011 och 2021, fast i Bitcoin så är det ju betydligt kortare mellan de topparna. Du hittar liksom. Och jag tror att det är att investerare världen över är osäkra. Precis som att du och jag är osäkra, precis som att vi ser mixade signaler nu, så är det otroligt mycket osäkerhet. Och liksom papper, ja, byter händer vid de här nivåerna. Och det är ingen som är riktigt villig att ta alltså hårt directional bet, för att vi får inte signalerna.
Nej, och med all rätt, för att du har en inflationstakt som inte varit så här hög sedan 80-talet, och Fed då som pumpade in liksom stimulanser en mass gånger som liksom aldrig har skådat för att försvara en eller motverka en hälsokris, vilket ändå man får säga att covid var även från början. Det var ingen bankkris direkt så. Så är ju liksom, det är klart, när du har så mycket gratis pengar i systemet och du ska börja dra tillbaka dem samtidigt som inflationen drar iväg och vi har räntehöjningar på horisonten, så det kommer inte vara de gladaste, alltså 2022 kommer inte troligtvis inte vara det gladaste börsåret vi har sett på väldigt länge, om jag säger så. Det kommer ju vara, jag tror fortfarande det kommer bli ett väldigt volatilt år liksom. Förhoppningsvis med en bra start då, men att man sen kan gå lite mer defense på det hela. Jag tror att om det nu blir så att Fed kanske liksom, ja, blir lite rädda och höjer i en snabbare takt än vad marknaden diskonterar nu, så så kommer ju många måla upp det som ett liksom policymisstag, att liksom, ja, nu sänkte de börsen med 25% och sådär på två år säger vi. Men egentligen kan man ju diskutera om inte policymisstaget från Fed och resten av centralbankerna världen över, det är ju egentligen inte kanske att man stramar åt, utan policymisstaget kanske var att man eldade på så pass som man faktiskt gjorde under covid. Liksom.
Visst.
Så att, det får vi se.
Och det och återigen då liksom att vi ser de här sektorflödena in mot defensiva sektorer. Det behöver ju inte betyda att vi inte ska få en bra avslutning på året, ett bra start på året, utan snarare att man redan nu som stor förvaltare börjar vikta in i det som man tror kommer bli liksom rella eller absoluta vinnare nästa år. Då.
Ja, du vill kunna sova liksom godare generellt kanske. Liksom. Att det liksom... Det är inte jättetroligt kanske i alla fall att de defensiva sektorerna kommer dundra ner 30% även om börsen liksom går upp 10%.
Det är ett Nasdaq, jag sitter och kollar på terminerna nu. Nu har vi ju raderat ut all uppgång sedan förra tisdagen.
Ja, det går ju rätt fort.
Det går rätt fort.
Om man tittar på lite positionering och sådär, så har hedgefonder, det här är då från JP Morgans Prime Brokerage, hedgefonder har ju riskat ganska aggressivt sista veckorna, speciellt om man ser till hur de har handlat de sista 12 månaderna och ligger nu på en range där de har legat på. Mitt i rangen som har legat på sedan början av 2020, så att man kan säga att de är ganska liksom, ja, neutrala till vad de har haft sedan början av 2020 då, i positionering. Och då har man då sålt på ganska mycket sista månaden. Tittar man på CTAs, alltså Commodity Trading Advisors med datastyrda modeller helt och hållet, så har de varit köpare sista veckan, 25 miljarder dollar, men sista månaden så har de sålt då för 93 miljarder dollar, data från Goldman Sachs. Så att där har vi också haft en väldigt de-risking generellt sett sista månaden. Som du säger, tittar man på sektorer, det som har köpts mest, om man tittar på den här vanliga Bank of America Fund Manager Survey, så är det hälsovård som har ökat. Det är egentligen den största healthcare, det är den största sektorn man har köpt. Man har ökat upp cash, man har köpt bonds, man har köpt utilities, man har köpt UK och lite faktiskt även emerging markets. Och det man har sålt mest, och som vi också då ser i kurserna, det är ju banker, equities generellt till fördel för cash. Man har sålt ner i USA och man har sålt tech. Och tech är faktiskt positioneringsmässigt ett tech på 12 månaders lägsta. Och det ser vi ju liksom, inte bara på sina håll i USA, utan det ser man ju även här hemma. Det är ju inte så att det är mycket tillväxt som har gått svagt.
Men vilken tech är det? För att det är lite där, jag ser lite olika, jag läser lite att så här tech-döden och sånt, men kollar jag på XLK Technology ETFen, då handlas ju den väldigt starkt, och relativt mot Nasdaq så bryter den ju upp över liksom viktiga motstånd. Men däremot typ internetbolagen, alltså du förstår vad jag menar, det är väldiga diskrepanser inom, om man säger brett Nasdaq
det var det vi sa också. Men bredden är ju katastrofal så att säga.
Ja. Så att säga, om jag prisar XLK då, om vi är liksom lite tydliga med vilka kontrakt vi pratar om, XLK mot Nasdaq, då ser den ut att ha väldigt mycket uppsida kvar till liksom, om man säger då, gamla 2000-relationerna. Så och semiconductors, kollar jag på det, ser superstarkt ut. Så där, många av de aktierna ser faktiskt väldigt, väldigt starka ut. Så att det är även inom, det blir för enkelt också och så här, jag läst några rubriker om techdöden, så här, har det varit slakt, ja, i Kina och här hemma vissa grejer och vissa bolag där borta, men det är ju inte teknologi-ETF ändå man pratar om, utan det är ju snarare man säger att det är tech, men det är, jag vet inte vad man menar då, typ
internetaktier och sådär.
Det är mycket, man blandar äpplen och päron när man säger att tech har kraschat, för att det är typ den starkaste growth-sektorn som stammas med SOXX Semis där borta nu. Och bara kul att du nämner healthcare där. Pfizer, om man handlar enskilda aktier tycker jag man ska kolla på den. Bryter upp mot all time high när vi var här sist, år 2000. Mm. 20 år behövdes det för att komma tillbaka till ett nytt högsta. Så det behövdes 20 år och en global pandemi.
Japp. Yep.
Så att det är inte så här att det är liksom allt ser katastrof ut heller, utan det är ju vissa grejer som bryter upp mot nya högsta nivåer någonsin. Liksom.
Absolut. Och tittar vi sentimentsmässigt, visst lite förbättrat sentiment generellt än när vi satt förra veckan, men det är fortfarande lite, de här lite mer långtgående sentimentindikatorerna är ju fortfarande typ investor intelligence, bullish consensus är ju fortfarande väldigt lågt. Vi har flera indikationer på, jag menar, bearish consensus är relativt högt. Och det brukar inte riktigt...
Ja, de är nästan lika negativa nu va, som de var vid, liksom, när det var riktigt stökigt under 2020.
Ja, alltså, ja, rådgivare mer, och sånt där borta. Ja, exakt. Ja. Mer eller mindre. Och det är liksom, det brukar inte... Alltså, vi brukar inte ha en stor topp i samtidigt som alla har blivit försiktiga, dragit ner exponering och blivit bearish. Utan det
är det
jag tycker är liksom också väger in i teorin om att vi faktiskt har... har en resa kvar på börsen att göra upp i Q1. Och jag skulle tro, för att vara lite outrageous, tror jag så här, innan nästa onsdag så tror jag att vi kommer ha haft en botten på börserna och påbörjat liksom sista liksom ett mer avslutande liksom rally in i Q1. Sen får vi se, sen kanske det liksom blir en... Det kanske inte blir en jättesnapback rakt upp. Det kanske blir... Nej. I början kommer det bli det. Det är nog ganska troligt. Vi kommer se en så här plus 2-3% dag någon gång inom närmaste veckan. Men när folk stänger puttar och sådär. Men annars så tror jag... Det kan ju vara att det segar sig upp också. Det kanske håller på till april. Folk ska ha utdelningar och så vidare. Så det kan, behöver inte betyda att det ska toppa direkt i februari heller. Men jag tror det kommer bli mer, liksom, mer av ett liksom, volatilare marknad när vi liksom går in i kubet sen.
Mm. Du kan mycket väl få rätt, men då behöver vi behöver se lite studsar i diverse tillgångar här snart för att det ska bli för att det ska spela ut ändå.
Det är inte så ofta jag tittar på enskilda amerikanska aktier, för jag handlar egentligen inte enskilda amerikanska aktier, men däremot av en slump i morse tog jag upp Netflix på grafen. Kanske var för ett samband med att jag höll på att plocka ner TV och allting i lägenheten, men den tycker jag, den är ju ändå en aktie, tycker jag i alla fall, som ser ut som att den gör sista rycket ner nu och skulle kunna stå inför en bättre period här då. Så att ja, vi får se det, men det kan vara en lite form av tech-spel i alla fall in i Q1 då, om man handlar enskilda bolag så.
Just det. Ja, vad säger du, börjar vi bli nöjda eller?
Ja, jag tror det. Det är vår halvtimme som vi aldrig håller, men just i den här veckan håller vi den faktiskt.
Ja, fantastiskt.
Som sagt,
nu blir det guldet, så att det här blir...
Ja. Nej, men jag skulle bara säga, guldet är man ju sugen på som Lucia-trade, och jag brukar ju alltid köpa guld här. Det som jag tycker dock är med guldet, om man bara tittar på rena guldpriset här, så det är inget alls momentum i det. Vi har liksom stått och shoppat kring de här 1760-1780 i en och en halv veckas tid. Innan dess visade vi uppe på 1870 och kommit ner hit igen. Så det känns inte som att det är något där riktigt smashläge. Vi börjar bli översålda i veckoperspektiv dock. Mm. Det brukar ju vara en sån där. Men det finns ingenting som säger, tycker jag i alla fall, så att vi får en vändning här just här och nu.
Och det är det som är så intressant, att du ser samma grej i koppan. Och någonstans så kanske de ska vara motsatta. Och det är det jag tycker är så intressant, att det är verkligen den här osäkerheten den här liksom byta händer i rangen, den fortsätter i så många tillgångar i så många olika tidshorisonter. Det är ingen conviction där ute överhuvudtaget.
Nej, det är verkligen inte. Och jag menar, du ser här hur vi har handlat sista två dagarna. Du hade i måndags en stark öppning, alltså igår då, en stark öppning. Det stängde liksom mer eller mindre day low. I morse var börsen också upp 0,6-0,7 för att nu vika ner på minus 0,6. Så att styrkan säljs på intradag. Och det
oh ja.
Så att, men jag tror som sagt att vi kommer ha en högre botten i Europa än vad vi hade i oktober, och att vi sen har en bullrun upp här. Men det, Fed får ju mer avgöra lite på väldigt kort sikt här vart den botten träffas då.
Mm.
Men jag tror vi är inne i slutfasen på den här rekylen som vi borde ha under den här veckan.
Ja,
jag
fyller på det. Jag tror att vi är inne i slutfasen av den här range-handeln, för vi behöver bryta ut snart åt en riktning. Ja. Och vi får väl ändå ge återigen bulls benefit of the doubts, för det har liksom, vi fick den där reaktionen i räntorna sist när det höll på att spåra. Vi fick den där reaktionen på breda indexstutsar. Vi försvarar fortfarande i många delar, även om vissa delar ser dåligt ut, så försvarar fortfarande många utav de tidigare motstånden som nu agerar stöd. Så att, men det är inte mycket som behövs för att det här ska tippa över, om vi säger så.
Nej, så är det. Men samtidigt ganska försiktig positionering från många taktiska håll där ute, och ganska bearish sentiment får man väl säga ändå.
Framförallt om du får 2-3% till ner nu här på S&P ganska snabbt in på din, eller in på optionslösen.
Ja,
här.
Det kan ju hända. Det är absolut.
Då kommer ju folk vara rädda.
Ja.
Så är det. Och får vi återigen att folk springer mot VIX, springer mot korta positioner, springer för att hedga sig när rörelsen lite kommit, ja, men då, det köper jag gärna in i den fearen, absolut. Jag har inte gjort något sen förra veckan. Jag sålde av mycket av mina banker och aktieexponeringar. Jag tog in lite VIX, så jag är väl inte helt nättad, men det händer inte mycket i navet just nu, så förhoppningsvis
det
köpa lite risk.
Jag blir med här, så.
Ja, jag bryr mig inte så mycket om att det är snart i årsskiftet, men däremot så i den här osäkerheten så det är så lätt att bli uppchoppad i de här rangerna och gå på någonting, och så laddar man på och så måste man sälja av för man tror att det ska bryta ner och så vänder det upp, så att hellre vänta ut så vi får en lite tydligare riktning. Det kan komma om någon dag, det kan ta ett par dagar, men jag tror att det kommer väldigt, väldigt snabbt, eller väldigt snart ska jag säga.
Ja. Samma här.
Ja.
Bra.
Du, nu ska jag snart gå till frisören här, så att nu måste vi lägga på. Men du, kul att få prata med dig igen.
Ja.
Det här blir ju sista avsnittet för året.
Ja.
Och vi kanske gör något spontant på Twitter eller någonting, någon liten live-grej. Jag vet inte om det är väldigt mycket som händer under juldagarna. Vi får kolla lite. Men annars
det får
så...
vi se.
Ja, det får vi se. Du, annars finns vi ju som vanligt på vår mail eller på Twitter och sådär.
Ja.
Och tack för den här hösten, får vi säga.
Ja, och för året.
För året.
Ja.
Fantastiskt.
Otroligt.
Första året.
Ja, riktigt kul.
Ja, skitkul.
Bra.
Ta hand om det, Bagge. Vi hörs.
Vi hörs, du. Ha det bra. Hej då.
Tja. Dancing in your rain. Carry on this way.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.